25 år efter långfredagsavtalet är freden i Nordirland fortfarande skör. Och 3 år efter skilsmässan från EU är bodelningen efter Brexit äntligen klar. Så hur mår Storbritannien idag? Här är Europa-podden.
Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia?
För ett fritt och öppet, gerechtes och friedliches Europa.
He's been very clear that he's using energy as a weapon, so we have to treat it as such.
Vi måste komma till bunds i vad som har hänt.
Du lyssnar på Europapodden, Caroline Salzinger heter jag. Det är förmiddag den 18 april och vi har en fullspäckad podd framför oss. Men det kan man inte tro här i Radiohusets Studio 41. För här sitter jag helt ensam, alla andra i någon annanstans. Hej Susanne Palme, Sveriges Radios EU-kommentator.
Hej.
Du är med från vår studio i riksdagen.
Jajamensan.
Och sen så på länk har vi med oss Nicolas Aylott, chef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Hej Nick.
Hallå.
Hej, och så i London då vår korre Stephanie Zachrisson. Hallå.
Hallå, hallå.
Du Steff, det har ju varit en händelserik påsk. Visst kan man säga det, både för dig och för ditt bevakningsområde, inte minst Irland.
Just över påskhelgen i år så fyllde ju långfredagsavtalet, som det kallas, alltså fredsfördraget i Nordirland, 25 år. Det här som skrevs efter månader, efter år av förhandlingar 1998 med Tony Blair och Bertie Ahern, USA superinvolverade. Och nu kom ju då Joe Biden, den nuvarande amerikanska presidenten, på besök till Nordirland för att uppmärksamma just att det har gått 25 år sedan fredsavtalet, men också för att försöka uppmana de olika parterna, politiska partierna i Nordirland, för att uppmana dem att bevara freden, att värna freden och se till så att den håller för framtida generationer.
Mm. För nu har det ju gått, som sagt, 25 år sedan. Men det var ju en väldigt uppslitande konflikt. Kan du liksom berätta, väldigt kort, beskriv den?
Det handlar ju om konflikten som brukar kallas för The Troubles, vilket kanske låter som en viss underdrift att kalla 30 år av liksom blodiga strider för trubbel. Men det är det ordet det har. Men det handlar ju helt enkelt grundfrågan om vad Nordirland ska tillhöra. Om det ska tillhöra Irland eller om det ska tillhöra Storbritannien. Och då de här decennierna av strider där en konflikt som, där våldet blev vardag. Om man tittar på bilder från The Troubles så ser man ju liksom barn som eskorteras av beväpnad militär till skolan. De här gallergrindarna när folks handväskor inspekteras när man ska in till centrala Belfast. Barn som leker vid utbrända byggnader för att det har skett bombattentat. Det här den här typen av lågintensiva konflikt som får sån enorm prägel för själva livet i Nordirland. Siffran för hur många som dödades i konflikten är ungefär 3500, men många, många tusen fler som skadades i olika typer av kravaller, sammandrabbningar, bombattentat, skjutningar.
Mm. Hur märkte du där på plats att den här freden fortfarande är skör?
Dels blev det ju väldigt påtagligt, speciellt de här dagarna precis innan Joe Biden kom, eftersom påskhelgen alltid är lite extra speciell i Nordirland, eftersom det också är årsdagen av påskupproret i Irland 1916, som liksom var en av de här avgörande punkterna i striderna för att Irland skulle bli ett självständigt land. Men också för att påsken i sig med långfredagsavtalet och andra händelser som skett under påsken är alltid ganska, det är alltid ganska stökigt i Nordirland kring påsken. Och det märktes ju igen att det var kravaller och sammandrabbningar i orten som vissa kallar för Londonderry, andra kallar för Derry till exempel, där ungdomar så unga som 12-13 år kastade molotovcocktails mot polisen, som de som man väl kan kalla pro-irländska nationalistiska militanter ser ju polisen i Nordirland ofta som en slags förlängd arm av den brittiska makten. Så att det är en ganska vanlig måltavla. I februari så sköts en polisman på sin fritid i närheten av en fotbollsplan av maskerade män. Ett mordförsök alltså. Och man höjde ganska nyligen terrorhotnivån i Nordirland. Så att det här ordvalet att kalla freden för skör, ja men det är den.
Hur lever alltså dels konflikten men också de här identiteterna som då protestanter å ena sidan, katoliker å andra sidan, hur lever det vidare hos människor i Nordirland som kanske då inte är de mest, vad ska man säga, mest radikala? Hur märks det i vardagen?
Ja, men det är väldigt tydligt att de här gamla skiljelinjerna mellan alltså irländska republikaner som tenderar att vara katoliker och brittiska unionister som tenderar att vara protestanter, att de här gamla skiljelinjerna finns kvar så tydligt. Ett exempel är ju skolorna i Nordirland där en stor majoritet av dem fortfarande är segregerade mellan protestanter och katoliker. Man ser spåren av själva konfliktåren runt om i städerna i Belfast, de här så kallade fredsmurarna som det fanns en plan inom fredsavtalet att de skulle tas bort, men de här murarna som ramar in olika kvarter för att stoppa molotov cocktails eller andra typer av attentat eller attacker, de finns ju fortfarande. Muralmålningarna, vissa av dem som är ganska nästan uppmanade till våld, som visar vapen och maskerade personer och så vidare. Och sen finns det de andra muralmålningarna som är mer av för fred, med fredsduvor, med vad är det för kvisten fredsduva brukar ha i munnen.
Ja, tror jag.
Precis. Fredsduva med olivkvist i näbben. Och alla de där typen av spår, men också när man pratar med folk så blir det så väldigt tydligt. Jag stod och pratade med några tjejer utanför avspärrningarna inför att Joe Biden skulle hålla tal, när tjejer som var påsklediga, de var 14 och 15 år gamla, de beskrev sig själva som katoliker och irländare och tyckte det var lite kul att Joe Biden kommer som själv har irländska rötter. Och så frågade jag dem, men hur mycket pratar ni om såna här saker hemma? Alltså, hur mycket präglas liksom era liv? Ni är ändå 10 år yngre än fredsavtalet av den här gamla konflikten. Då blir det så tydligt att ja, nej, men vi får inte gå i vissa kvarter på kvällarna. Vi får inte ha våra katolska skoluniformer på oss när vi rör oss i vissa områden. För våra föräldrar blir då oroliga att vi skulle kunna bli attackerade. Och sen sådana här små saker som att man liksom har koll på vem som är vem. Alltså vad någon
hur har man
är,
det?
Om den är. Ja, men om någon är protestant eller katolik. De gav som exempel på att när man bokstaverar alfabetet och man säger H, om man säger det som age eller hage, då kan man avgöra om någon är protestant eller katolik. Eller tydligen enligt de här tjejerna, jag säger absolut inte att det finns något vetenskapligt belägg för det här, så är man protestant om man ställer in brödrosten i skåpet istället för att behålla den på diskbänken. Alltså, det
man håller koll något på något. Ja, det är
ja,
en
men
grej.
Exakt. Man vet liksom vad någon annan tillhör. Det är ju väldigt intressant att det är så präglat i samhället fortfarande. Mm.
Under sitt besök i Belfast så sa den amerikanska presidenten så här.
1998, it was the longest running conflict in Europe since the end of World War II. Thousands of families had been affected by the troubles. Losses are real. The pain was personal. I need not tell many people in this audience. Every person killed in the troubles left an empty chair at that dining room table and a hole in the heart that was never filled for the ones they lost. Peace was not inevitable. We can't ever forget that. There was nothing inevitable about it.
Då 1998 var The Troubles den längsta konflikten i Europa sedan andra världskriget, sa Joe Biden, och så underströk han att det var allt annat än självskrivet att det skulle bli fred. Och som du nämnde också, Steph, USA och den dåvarande presidenten Bill Clintons administration, de spelade en väldigt viktig roll i tillkomsten av långfredagsavtalet. Nick, vill du berätta på vilket sätt?
Ja, de skickade en medlare för att leda förhandlingarna mellan parterna. Det var en roll som den brittiska regeringen försökte spela också, men den brittiska regeringen förstås betraktades inte som helt neutral av den nationalistiska sidan i Nordirland. Så den amerikanska medlaren spelade av allt att döma en ganska viktig roll i att bringa de här förhandlingarna till en lyckad slut.
Mm. Men sen var ju USA inte den enda viktiga internationella aktören i tillkomsten av långfredagsavtalet. Också EU var ju viktigt på flera sätt. Susanne, vill du nämna något?
det EU har betytt är ju att man har, EU är ju liksom en gemensam inre marknad utan några gränser mellan länder. Och det är klart att det var betydelsefullt då att man slapp någon gräns mellan republiken Irland och Nordirland. Och det minskade ju liksom spänningarna såklart.
Nick, kan du utveckla vilken roll EU spelade här?
Ja, EU var inte direkt inblandade i de långa svåra förhandlingarna i Nordirland. Men man kan säga att EU skapade en grund för ett lyckat förhandling mellan parterna. För den här gränsen var viktig. Det var väldigt viktigt för alla sidorna, men framförallt för den nationalistiska sidan i Nordirland. Att gränsen mellan Nord och republiken var en ständig symbolisk påminnelse av uppdelningen av landet som nationalisterna betraktar som så historiskt orättvist och fel. Och det var en vardagsbesvär också. Alltså när man åkte över gränsen för att besöka släktingar eller handla eller vad som helst, då var det ständiga kontroller som brittiska trupper utöver det då på gränsen. Så på ett symboliskt sätt och på ett praktiskt sätt var den här gränsen mycket impopulärt och någonting som nationalisterna betraktar som på ett väldigt negativt sätt. Så att bli av med den här synliga gränsen, att gå över till ett system där kontrollerna försvann, brittiska trupper på gränsen försvann, det var en extremt viktig del av överenskommelsen som parterna till sist kom fram till. Och den här försvinnande gränsen i sin tur berodde på grunden som EU skapade genom sin inre marknaden. För om man har olika ekonomiska enheter som sitter bredvid varandra, då är det nästan ofrånkomligt att man behöver gränskontroller för att styra förhållandet mellan de här enheterna. Men om man tillhör samma ekonomiskt system som Nordirland och republiken gjorde då i den inre marknaden i EU, då var det mycket, mycket enklare att komma fram till att ta bort den här gränsen helt enkelt. Mm.
Men sen var det Brexit och allt blev väldigt komplicerat. Och det här gissar jag på att du, Steff, har fått förklara så många gånger i radio att du gör det mycket mer koncist än jag. Kan du berätta, vad var liksom grundproblemet då sen då, efter utträdet?
Ja, egentligen redan innan själva utträdet för Storbritannien ur EU. Hur ska man hålla, det blev ju en sån knäckfråga i förhandlingarna mellan Storbritannien och EU. Hur ska man hålla gränsen på ön Irland öppen? Hur ska man skydda freden? Hur ska man se till så att det inte införs en typ av gräns som skulle kunna få konflikten eller våldet att blossa upp på den gröna ön igen? Och där var ju alla parter så oerhört måna om att man vill skydda långfredagsavtalet. Det var ju inte minst den irländska regeringen, den brittiska regeringen, EU, men också andra intressenter som USA till exempel, som har följt det här väldigt noga under de här åren. Och där blev ju frågan, hur ska Storbritannien lämna EUs inre marknad men ändå behålla en gräns öppen? Och där blev ju lösningen det här som kallas för Nordirlandsprotokollet, att i praktiken sätta en gräns i den irländska sjön istället, mellan Nordirland och övriga Storbritannien. Vilket i sig då har fått en rad olika konsekvenser för styret i Nordirland och så vidare, som jag tror att vi kommer in på.
Ja, men absolut. Men alltså, just nu känns det ju som att efter alla de här förhandlingarna och så, att det här, att det borde varit givet att förstå att det här skulle vara en svår nöt att knäcka. Men 2016 då, i samband med folkomröstningen, då talades det knappt alls om det här, eller hur, Nick?
Helt rätt, nej. Jag följde den här debatten väldigt nära förstås. Och det var, jag kan säga, det var nästan ingen som förutsåg hur knäppig den här frågan skulle bli i Nordirland. Att förenligheten mellan en öppen gräns och en sida och två olika regimer och system på andra sidan skulle kunna skapas. Och det var en liksom slow motion chock för hela den brittiska politiska klassen, tror jag. Att efter resultatet, att så småningom inse att det här kommer att kräva rätt mycket för att få allt ihop. Och det var väldigt svårt att hitta en väg ut.
Steph?
Men det är intressant det här som Nick säger om förhoppningen om magiska lösningar. Men också den här bristen på någonstans insikt i alla de här konsekvenserna det skulle få att lämna EU. Att man trodde att det här skulle vara så himla lätt och så vidare. Och just Boris Johnson som till exempel när det blev det här avtalet med Nordirlandsprotokollet på presskonferensen sa nej, 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 det här kommer aldrig vara ett problem. Man kommer inte behöva visa några papper eller dokument om man ska flytta någon vara från Wales till Nordirland. Ring mig då så ser jag till så att ni inte behöver ha de där papperna. Det har liksom hela tiden funnits kanske en viss naivitet, om jag vågar säga det. Men att man kanske har trott att det här skulle vara lite lättare att lösa än vad det var i praktiken.
Det kanske säger någonting redan om hur det var då att den brittiska regeringen eller den brittiska politiska klassen eller den brittiska konservativa klassens prioritetsordning var. Och det faktum var att Nordirland och sina speciella problem landade ganska långt ner den här prioritetslistan.
Mm, just det. Nu har ju då EU och Storbritannien kommit överens om en lösning, Windsor-ramverket. Och den nuvarande premiärministern Rishi Sunak betonade stabiliteten i den här överenskommelsen när han och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade den.
It's about stability in Northern Ireland. It's about real people and real businesses. It's about showing that our union that has lasted for centuries can and will endure. And it's about breaking down the barriers between us, setting aside the arguments that for too long have divided us, and remembering that fellow feeling that defines us, this family of nations, this United Kingdom.
Mm. Susanne, vad går det här Windsor-ramverket ut på?
Nej, men det går ut på att förenkla nu rejält för handeln mellan Nordirland och Storbritannien. Att nu slopar man alla kontroller. Det blir en särskild gräddfil för all trafik, som, alltså varor som ska säljas, transporteras från Storbritannien till Nordirland. Där slopar man alla kontroller. Man får, tidigare var det sådana kontroller av djur och livsmedel till exempel och mediciner och alla möjliga saker. Allt det där nu tas bort. Och de kontroller som fortfarande blir är, det är ju varor som ska säljas vidare till EU, alltså till republiken Irland och till andra EU-länder. Men så att det här, det är en väldig liksom förenkling nu som man kanske kunde ha gjort tidigare, men det var inte liksom ett sånt klimat, om man säger så, mellan EU och Storbritannien. Det var väldigt hätskt och tidigare brittiska premiärminister utmanade ju EU väldigt mycket och hotade att riva upp hela Nordirlandavtalet, alltså att bryta ett internationellt avtal. Det här skapade stor irritation i EU och gjorde det inte möjligt liksom för parterna att kompromissa. Sen när Storbritannien fick en ny premiärminister då, som hade en helt annan ton och byggde upp en relation till EU-ledare, inte minst då Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande, så blev det här möjligt. Men det är ganska intressant tycker jag, därför att det här skedde ganska mycket tysthet. Det var ingenting vi bevakade som EU, det som bevakade EU så mycket, utan det här höll nog kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ganska tätt liksom till sitt bröst och hade någon sorts liksom mandat från EU-ledarna att göra det här. Men jag tror att man har varit så fruktansvärt trött på hela den här frågan och det har tagit så mycket tid. Och när då Storbritannien fick en premiärminister som hade en helt annan öppenhet och mycket mer ödmjuk så slog man till liksom och tog det här steget en gång för alla. Och många var nog ganska överraskade för att även EU kompromissar ju ganska mycket här faktiskt. Och, men kunde då göra det eftersom motparten inte hela tiden hotade med att lämna hela avtalet.
Mm. Var man lite överraskad i Storbritannien också att det kom till en lösning skulle du säga, Annick?
Nej, det har varit diskuterat i ganska länge. Och jag tror att alla kunde betrakta hur den nya brittiska ledningen tog en annan ton, precis som Susanne säger, och tog en mycket mer konstruktiv inställning mot hela förhandlingarna. Sen kan man också säga att EU har kanske lärt sig av erfarenheten efter Brexit genomfördes, att EU-sidan behövde inte vara så totalt fixerad av att skydda den inre marknadens integritet. Att en mjukare inställning mot förhållanden med Storbritannien skulle inte skada den inre marknaden allt för mycket. Och sen var det förstås det större sammanhanget av kriget i Europa och hur önskvärt det var att komma över den här ganska besvärliga dispyten mellan Storbritannien och EU för att kunna fokusera mer entydigt på dagens stora politiska frågor, vilket förstås är kriget i Europa.
Okej, så bodelningen är typ klar, men allt är ju inte riktigt frid och fröjd för det, och särskilt inte då i Nordirland, eller hur, Steff?
Om vi knyter då tillbaka till det här som just har uppmärksammats de senaste veckorna med att vi är 25 år efter fredsavtalet i Nordirland. En av de saker som fredsavtalet, en av de bärande delarna av det, är ju att fredsavtalet dikterar styret i Nordirland. Att det regionala styret där ska bestå av de här gamla skiljelinjerna, i och med då det största unionistpartiet som idag är DUP och det största republikanska eller nationalistiska partiet som är idag Sinn Féin, att de ska samregera. Men här har ju DUP i protest mot hur Nordirlandsprotokollet fungerat och det de anser konsekvenserna av Brexit har varit, det vill säga att de anser att Nordirland skurits av från den resten av den brittiska unionen, så har ju DUP bojkottat i över ett års tid det nordirländska styret och vägrat sitta i samregering. Därför finns det ju inte representation för nordirländarna. Det kan inte tas beslut om budget där, om sjukvårdsköer, allt möjligt. Det är en slags politiskt limbo som råder i Nordirland. Och det blir så påtagligt också när Joe Biden kommer på besök och man står och nästan ska försöka hylla det här fredsavtalet, och så finns vissa av de här institutionerna i freden inte på plats på grund av, ja, inte minst Brexit och alla konsekvenser som det har fått. Och där hoppas ju den brittiska regeringen och EU och USA att DUP ska tycka att Windsor-ramverket, att det ska nå upp till liksom deras kriterier för att de ska kunna känna att det är tillräckligt för att de ska gå tillbaka till det regionala styret. Och hittills har de inte tyckt det. De tycker fortfarande att det inte är tillräckligt, så att bojkotten fortsätter just nu.
Okej, så det är ett motstånd mot liksom gränsfrågan och hur den har skötts. Men Nick, finns det andra anledningar också till att DUP vägrar komma tillbaka till det delade styret?
Jag betraktar det på många sätt som en rop av frustration från DUP. Unionisternas främsta mål förstås är att bevara Nordirlands plats i det samma stat som resten av Storbritannien. Men hela lösningen till Nordirlands problemet i Brexit-förhandlingarna var någon slags gräns mellan Nordirland och resten av Storbritannien. Den här gränsen är nu lite mjukare efter Windsor-avtalet, men gränsen finns ändå. Och det skickade en väldigt tydlig signal till unionisterna i provinsen i Nordirland att provinsens plats i den brittiska staten var långt ifrån högsta prioriteten som den konservativa regeringen hade. Och den här signalen tog lite tid att sänka in, men det måste framkalla ganska existentiella frågetecken för hela partiet DUP och hela gruppen unionisterna i Storbritannien. För vad har man om man har ett främst politiskt mål som att vara kvar i unionen, när resten av unionen inte riktigt betraktar unionen med samma vikt, med samma intensiteten som du gör. När britterna verkar inte faktiskt bry sig så väldigt mycket om unionen med Nordirland. Och det här känslan av att vara svikna, av att vara lurade, måste kännas ännu starkare hos DUP, för de var så mycket för Brexit och har förmodligen inte riktigt tänkt igenom konsekvenserna som det skulle skapa för provinsen. Så nu känns det som om de har bara dåliga alternativ framför sig. Och det är inte riktigt säkert hur partiet och hela det unionistiska samhället i Nordirland kommer att ta sig fram i den här situationen.
Och ytterligare en faktor är väl att i långfredagsavtalet så finns den här maktdelningen mellan unionister och nationalister inbyggd. Men samtidigt, Steph, så har ju nya partier uppstått som inte alls liksom har sin bas på samma sätt i de här två rivaliserade identiteterna, eller hur?
Ja, men verkligen. För att det är, man kan ju förstå att under 90-talet när de här förhandlingarna pågick att man kanske inte kunde föreställa sig en annan verklighet för Nordirland än hur den såg ut just då. Alltså det pågår ju demografiska förändringar, nya generationer som har vuxit upp. Och en av de saker som har synts de senaste åren är ju att i synnerhet kanske yngre personer inte tillskriver sig, alltså de accepterar inte de här gamla etiketterna, de här gamla skiljelinjerna, unionister, nationalister, utan snarare ser sig som inget deras, som kanske anammar en annan slags identitet som inte kallar sig för irländare eller britter utan snarare nordirländare. Och ett av de partier som inte faller inom någon av de här skiljelinjerna är partiet Alliance. Och de har vuxit ganska mycket de senaste åren i de olika valen i Nordirland. Och då växer ju frågan, vad händer om ett parti som inte faller inom någon av de här ramarna blir det största partiet? Ska de då inte få bilda regering i Nordirland bara för att de inte tillhör de gamla skiljelinjerna? Har man någonstans för långt byggt in sig i de gamla skiljelinjerna för att man helt enkelt inte kunde föreställa sig en annan framtid i Nordirland? Den där diskussionen har pågått i några år om huruvida fredsavtalet egentligen skulle behöva uppdateras.
Vad säger du, Nick? Har det här maktdelningsupplägget i avtalet liksom, håller det på att överleva sig själv?
För 30 år sedan skulle jag säga, när jag var student och lite längre efter också, var det en viss statsvetenskaplig teoribildning väldigt populär inom ämnet. Och det handlade om hur splittrade samhällen ändå skapar någon slags stabilitet. Och för att förenkla och förkorta väldigt grovt kan man säga att det handlade om elitkompromiss. Att olika grupper skulle ha en ganska hierarkisk ordning och eliterna i varje grupp skulle förhandla med varandra på ett ständigt sätt och komma överens om hur man skapar stabiliteten. Den här teoribildningen känns lite passé numera, skulle jag säga.
För den passar ju in på Nordirland.
Och det passade in ganska bra då. Långfredagsavtalet var liksom en klassisk exempel av den här teoribildningen om hur man skapar förutsättningar för elitkompromiss. Problemet är att, och en sida åtminstone, den unionistiska sidan i Nordirland, har samhällsgruppen splittrades i sig. Så den gamla eliten som DUP blev inte riktigt styr över hela sin del av samhället som det gjorde tidigare. Så det finns många fler röster och det är väldigt svårt att komma överens om grundläggande regeringsfunktioner som det var för 20 år sedan, för 30 år sedan när systemet först började.
Mm. Vi ska svänga blicken lite grann och tänka, nu när vi ändå är på de brittiska öarna i sista delen av podden här, Brexit. Hur mår Storbritannien nu när bodelningen väl också kan man säga är avklarad? 3 år har gått sedan skilsmässan.
Jag skulle säga att Storbritannien mår inte superbra just nu. Det är kanske lite grann en understatement. Det är problem med arbetsmarknaden, problem med ekonomin överhuvudtaget, en väldigt impopulär regering. Men Brexit är förmodligen en orsak till den här maläs eller dålig humör, men förmodligen inte den enda. Det finns andra orsaker också. Vi befinner oss mitt i en riktigt hemsk krig i Europa som har påverkat energipriser, matpriser och så vidare. Vi försöker återhämta oss efter pandemins effekter, men även efter den ekonomiska nedgången som började redan 2008, som hade en så väldigt stor effekt på den brittiska ekonomin och den offentliga sektorn framför allt. Så det är en kombination av saker. Men det är klart att om man tillhör en ekonomisk enhet som EUs inre marknad och man hamnar i en situation där man har den största handelspartnern över andra sidan av den engelska kanalen. Och sen lämnar man den här enheten och skapar handelsbarriärer mellan EU. Då kommer man på kort sikt i alla fall att betala en viss ekonomisk pris. Och det är förmodligen det delvis som Storbritannien upplever just nu.
Mm. Men jag tänker de flesta skilsmässor har ju inte sin grund i plånboksfrågor utan i känslor då. Hur känner britterna för Brexit nu med 3-årsperspektiv, Steph, där i London där du är?
Ja, men det är ju precis som Nicholas är inne på. Alltså, livet i Storbritannien är inte så enkelt just nu. Det är en ekonomisk kris, det är rekordhöga inflationer. Vi ser det i en rad olika yrkesgrupper som strejkar för bättre villkor och högre löner i linje någonstans med inflationen. Många av dem är yrkeskårer som kämpade på medan samhället till stor del var stängt under pandemin. Alltså, vi pratar ju tågpersonal, sjukvårdspersonal, lärare. Det finns ett väldigt brett missnöje och det riktas ju inte minst mot den nuvarande Tory-regeringen som suttit vid makten i ungefär 13 år. Där liksom en massa olika lager av missnöje, inklusive hela Partygate-debaclet, liksom lagt på fler lager i det här. Men sen är det ju så att idag så börjar man ju kunna se lite mer vilka saker är Brexit och vilka saker är effekter av pandemin eller globala kriser eller vad det nu kan handla om. Som ni var inne på matpriser till exempel. För några veckor sedan så fanns det ju, jag vet att tomater i Sverige var jättedyra, men här fanns det ju typ inga tomater. Mm. Och det tillskrev ju vissa personer i alla fall delvis Brexit. Och så såg vi ju nu under påskhelgerna och ledigheter hur det blev stora köer vid Dover och Calais med skolbarn som satt på bussar som inte kom över för att ja, men nu är Storbritannien tredje land och det ska kollas pass och alla möjliga sådana saker. Och efter pandemin och nedstängningarna börjar folk planera sina utlandsresor och så inser man, jaha, oj, nu behöver vi visum för de här olika destinationerna. Alltså, nu har ju Brexit börjat liksom sätta sig någonstans i det brittiska samhället och en sån sak som jag ser jättetydligt, det är ju arbetskraftsbristen. Den är ju så stor här och inte minst för man har varit så van under så många års tid av att ja, unga svenskar, tyskar, fransoser kommer och kanske tillbringar några år i Storbritannien och serverar på en pub eller jobbar i en mataffär eller i en klädbutik. Och de kan inte komma längre för det är de yrkesroller som inte omfattas av möjligheten att få arbetsvisum till Storbritannien. Det är svårare att komma hit i alla möjliga olika yrkesgrupper och till exempel sjukvården som de flesta skulle väl ändå etikettera situationen i sjukvården som en kris även om regeringen inte skulle hålla med om den beskrivningen av läget. Så där kommer det ju olika mätningar som pekar på att man skulle ändå haft några tusen fler sjuksköterskor till exempel om inte Brexit hade hänt. Så att nu ser man ju konsekvenserna och kan lite mer räkna på ja, vad som är vad i hela den här frågan.
Mm. Så det är lite som att Brexit nu är ett etablerat faktum och man kanske inte tänker så mycket för och emot längre utan nu är det bara så här, eller?
Men jag skulle väl säga att Brexit blir lite också någonstans som så här elefanten i rummet. Det är inte riktigt någon som vill riva upp de såren för att det har varit så oerhört, ja, sårigt under så många års tid med debatten om huruvida man ska ha en folkomröstning eller inte, vad man ska rösta, alltså familjer som inte ens kunnat fira jul ihop för att liksom barnbarnet är förbannad på mormor för att hon har röstat för Brexit och så vidare och så vidare. Det har verkligen sått split genom det brittiska samhället skulle jag säga. Och då vågar inte heller riktigt några partier börja lufta frågan om ska vi försöka närma oss EU lite mer för att lösa de här problemen med arbetskraft till exempel. Nu ser vi ju en mjukning i relationen mellan Storbritannien och EU ändå skulle jag säga med Windsor-ramverket och den här fonden som finns som Nick var inne på med kriget i Europa och behovet av samarbete inom Europa. Men det är ju inte riktigt något av de större partierna som pratar om hörni, ska vi kanske försöka närma oss EU ännu mer? Det är inte riktigt att man vågar ta i frågan riktigt så tydligt idag i alla fall.
Susanne, hur ser det ut i Bryssel då? Är det någon som ens tänker på Brexit längre?
Nej, det tror jag inte. Det har hänt mycket, det har hänt så väldigt mycket, men jag tror att det som bidrog till den här uppgörelsen nu, den här Windsor-uppgörelsen, det var väl just det nya geopolitiska läget med kriget i Ukraina, där ju EU och Storbritannien har samarbetat väldigt nära. Storbritannien är ett partnerland liksom, och viktigt sådant, och man samordnar sin politik. Sen pågår ju ständigt förhandlingar. EU har ju inte velat, så länge den här tvisten pågick, så ville man ju inte gå vidare med de förhandlingarna om att släppa in britterna på olika, till exempel det här Horizon-forskningssamarbete och sådana saker. Och det är fortfarande oklart vad det blir av det där, men om britterna ändå kommer att vara intresserade. Det kostar ju dem en del i så fall. Och jag vet inte om de har satt ner foten än, men det är väl först nu som man börjar förhandla om sånt. De är också med till en del i EUs försvarssamarbete.
Så man kan börja liksom skönja konturen av en mindre, vad ska man säga, känsloladdad samexistens ändå.
Ja, men jag tror att det är en relik kvar från tidigare, och det är det här lagförslaget som ligger fortfarande om att man ska ha den här sunset clause, att all EU-lagstiftning ska bara avvecklas vid årsskiftet om man inte gjort något annat.
Just det, alltså, de här tusentals lagarna i den brittiska lagstiftningen som ligger där som en enorm surdeg i Storbritannien.
Det finns ju ingen möjlighet att tjänstemän eller så ska hinna liksom gå igenom all den här lagstiftningen.
För de är tänkt att rensas ut till slutet av 2023.
Ja, och skulle de göra det, då har vi ju ett helt nytt läge då det inte blir aktuellt kanske liksom att förhandla vidare om handelsavtal och sådär mellan EU och Storbritannien. Då kommer de att stå alldeles för långt ifrån varandra. Men det där är väl liksom en relik som kanske, jag vet inte om man verkligen kommer att gå vidare med det där eller om den här lagen kommer att liksom dras tillbaka.
Vi frågar Nick, vad säger du? Hur kommer det här att sluta, de här lagarna som då ska plockas ut ur den brittiska lagstiftningen? Tusentals.
Bara under de senaste par veckorna har man börjat höra rykten i media om att nej, det kommer kanske inte gå så snabbt som vi hade tänkt ursprungligen. Att den här deadlinen av årets slut kanske förlängas i praktiken. Jag personligen tycker att Rishi Sunak är tillräckligt mycket en pragmatiker att inte vilja ta en sådan risk med en snabb genomförande av en sådan drastisk lagstiftning. Och dessutom var han ganska taktiskt smart under förhandlingarna kring Windsor-avtalet. Och de hårdaste brexitörerna som är kvar i parlamentsgruppen var ganska skickligt isolerade och blev ganska få till sist. Så jag tror inte att han skulle möta så mycket motstånd om så småningom det blir en förlängning av den här deadline som kanske blir en väldigt, väldigt lång förlängning. Men vi får se.
Vi ska runda av veckans podd, men innan vi gör det, så himla roligt att så många av er som lyssnar på oss skickade in svar på förra veckans quiz. Trots att det var ganska klurigt så lyckades de flesta av er pricka alla rätt. Vill du kolla om du också klarade det så finns samtliga svar på Europapoddens Instagram. Och 15 Europapodden-muggar är nu på väg till sina nya ägare. Veckans Europapodd är härmed slut. Tack Nicolas Aylott, chef för Europaprogrammet på UI, Sveriges Radios Londonkorre Stefanie Zachrisson och EU-kommentator Susanne Palme. Veckans producent var Anna Roxvall, tekniker Adam Alvin. Jag heter Caroline Salzinger och jag säger tack för att du har lyssnat.